Radioplay.
Hur vågar man säga till om ens partner tar tag i till exempel ens bröst lite för hårt? Och varför vill vissa män vakna upp med en avsugning medans överraskningsoral sex för många kvinnor skulle kännas som en otrygg mardröm? Idag ska vi snacka om sexuella övergrepp i nära relationer. Hej allihopa och välkomna ska ni vara till sexepodden Alla våra ligg.
Hej, 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 hej. Det här är Anna.
Och det här är Amanda.
Och det här är en podd om sex, sexualitet och om att äga sina val. Ja, det stämmer. Vilken energi vi hade i början.
Ja.
Vad trevligt.
Det var länge sedan så jag tyckte att det var kul.
Ja, du menar att vi varit lite low på senaste?
Nej, men i början så var vi sådär unga och naiva. Och då så sa alla, gud vad vi älskar att vi får energi av er. Och nu har vi kanske blivit lite äldre. Och då har vi inte varit riktigt lika bra på det. Men det är ändå en av de vanligaste grejerna folk skriver, att de blir glada av att lyssna.
Mm.
Och då måste man prata väldigt fort och väldigt rappt.
Ja, det här är bara en liten side note. Det här har ingenting med sex att göra. Jag fick höra från en av min brorsas kompisar.
Mm.
Han frågade så här, vem är äldst av er två? Och min brorsa är liksom 4 år äldre.
Aha.
Och har haft barn väldigt länge. Aha. Han har betett sig som att han är gubbe sen han var liksom 20.
Ja, och du ser ju också 100% yngre ut än vad det är.
Nej, men för nu måste jag liksom omvärdera hela min självbild.
Gud, vad, det här glädjer mig så mycket. Eftersom att jag går runt ständigt och jag är avundsjuk på dig.
Jag vet.
Men, du, idag ska vi prata om gränsdragning och övergrepp som kan ske
inom familjen,
ja.
I hemmet.
Mm. Och det kanske man tänker är en ovanlig grej, men jag skulle gissa att det är kanske en av de mest vanliga sakerna. Och vi kollade ju lite på Big Little Lies innan vi började.
Mm.
Och jag har inte sett den, men jag såg en sån här compilation av olika sex/våldtäktsscener. Och då tänkte jag på att hur sjukt det är att man har lärt sig att tycka att sånt är sexigt. För jag tyckte att det vred sig i magen samtidigt som jag kände att jag blev lite tänd. Och en annan grej, Anna, som jag måste bara säga, som jag har lärt mig att tycka. Det var liksom för 10 år sedan när jag hade en kompis vars kompis var tillsammans med hans syster.
Aha.
Och jag sa, alltså det här...
Men hans, alltså Skarsgårds?
Nej, det här är en helt annan situation. Alltså en kompis.
Jaha.
En kompis och syrra var tillsammans med kompisens kompis.
Okay.
Fattar du?
Ja.
Och då så sa jag till honom, helt seriöst, men jag, alltså ni kommer döda mig. Men ska inte du slå honom? För han är ihop med din syrra.
Va?
Ja, men jag hade lärt mig i film och tv att man får inte ta kompisar syrror. Det är som att gå på din mamma, din syrra.
Herregud.
Ja, jag fattar att ni som är här inne i rummet blänger på mig.
Ja.
Men det är liksom sånt som jag tror att fler än jag har lärt sig att man ska tycka. Jag var förvånad över att han var chill med det. Jag kanske inte menade att han skulle slå honom.
Nej.
Men liksom, jag tänkte ändå, hur kan han acceptera det här?
Ja.
Som om han bestämde.
Ja.
Och han fnös ju bara åt mig, som tur var.
Löjligt, men du var liten.
Ja, 20.
Aha, okej. Inte så liten.
Nej.
Men du, det här med Big Little Lies.
Ja.
För att jag har ju sett den serien. Och jag håller med dig om att man blir motvilligt tänd. Eller jag blir liksom inte tänd. Jag blir inte tänd psykiskt. Utan jag känner i mitt kön.
Ja, exakt.
Jag känner
ett
hur det pirrar.
Ja.
Men jag... hoppas inte att det är något fel i ens hjärna, utan jag tror mer att det är ens fitta eller ens kön som liksom ser sex och kopplar det till nu ska jag göra mig redo.
Kanske.
Jag har läst någonting om att det inte är liksom kopplat.
Nej.
Och att det är inte din hjärna som säger att liksom, nu är du kåt. Utan det är mer din fitta som säger, nu är det dags för sex.
Ah, fattar.
Jag hoppas att det är så.
Ja, vi får väl fråga våran gäst vad hon har för åsikter och tankar om det här, har vi nyss sagt.
Ja.
Det är Nina Rung, kriminologen som jobbar för att motverka sex. Nej, inte motverka sex, det hoppas jag inte. Men våld i nära relationer.
Ja,
bland annat, och mycket mer. Välkommen hit!
Tack så mycket.
Hey.
Jag skäms nästan nu för att jag har sagt sånt dumma grejer redan.
Ja, men det är bra, vi börjar dumt. Och sen så kan,
kan det bara bli bättre.
Så kan du komma in med massa smarta saker.
Ja, vi får se.
Men du, förstår ju den känslan, den här, man ser någonting väldigt grovt, typ våldtäktsscen, och man kan ändå känna kåthet på något sätt. Eller liksom att känna att könet aktiveras typ.
Ja.
Jävligt obehagligt.
Ja men verkligen, men det är ju precis som du sa, så är det ju grejer som händer i vår hjärna som inte är kopplade till så här medvetenhet, utan det är ju så här typ grottfunktion. Alltså att vi ska liksom, ja men att vi ska gå igång på sex.
Ja.
Alltså när det är den liksom två nakna personer eller hur det nu än är, så ska liksom vårt system, vårt belöningssystem gå igång. Så det händer saker i kroppen men som inte alls är kopplade till vad vi egentligen tänder på.
Nej.
Eller vad vi skulle liksom digga på annat sätt. Så,
ja,
att, så att det är ju ren kemi och ren biologi som inte vi riktigt kan styra över.
Ja.
Man kan alltså inte träna bort det.
Jag tror nog att det är väldigt svårt, för att det är liksom, det kan jag faktiskt inte svara på, det kanske vi måste kan fråga någon hjärnforskare, men just de här liksom väldigt så här basala liksom reaktionerna, alltså det som vi också får om vi, ja men, av beröring eller av saker som vi ska tycka om för att vi ska liksom överleva, för det är ju kopplat till det, vi ska ju ha sex för att liksom fortplanta oss, så alltså säger ju den liksom delen av hjärnan.
Men vi ska snacka om det vi ska snacka om, alltså sexuella övergrepp, framförallt mellan liksom två partners i ett hem.
Ja.
Det är ju corona nu. Hur har det förändrats sen coronan kom, vet du det? För jag hörde någonstans att det har blivit, det har liksom minskat med våld på andra platser, utomhus, det har liksom minskat, men våld i hemmen har ökat.
Ja, precis. Och det, alltså det är väldigt svårt faktiskt att säga. Om man tittar så här statistiskt så kan man ju dra massor av slutsatser, men som också kan vara helt fel.
Ja.
För att man såg faktiskt att våldet mot kvinnor av en liksom nära partner ökade redan innan corona. Alltså typ februari var det liksom fler alltså 2020. Det var fler i februari 2020 än vad det var i februari 2019.
Aha, okay.
Men sen har det där fortsatt och det är en ganska stor ökning. Alltså jag såg skillnaden mellan april 2020 och 2019 var en 21% i ökning av våldet mot kvinnor av en närstående. Och det är ju en skitstor ökning.
Alltså anmälningar vi pratar om då? Eller
ja, vi pratar anmälningar. För man har inte hunnit liksom fråga. Man gör ju, varje år så gör ju Brottsförebyggande rådet så här, de frågar 20 000 och så brukar det vara ungefär 13 000 som svarar om utsatthet. Alltså så här nationell trygghetsundersökning. Det har man inte kunnat göra på coronatiden än, för den är inte, dels är den inte förbi och dels gör man det liksom åren efter.
Okej.
Men där, så det är ju anmälningar. Så det kan ju också vara dels ganska många eftersläpningar, alltså att man inte har kunnat ta sig till polis eller inte anmält än. Men det är också svårt att säga vad som är vad. Men om man, precis som du sa, när man tittar på mäns våld mot män så har ju det minskat nästan lika mycket som mäns våld mot kvinnor har ökat.
Men det är ju för att ingen har någon fotboll att gå på.
Ja, men de dricker, så alltså de får inte vara ute och dricka.
Nej.
Det är främst då. Alltså du vet, de är ute liksom en sen kväll på stan.
Ja.
Och uteställarna har inte öppet.
Nej.
Så att de kan inte göra det de brukar och slå på varandra. Så att,
men det här med liksom övergrepp inom relationer. Är det vanligt? Är det vanligare än liksom andra sorters övergrepp? Alltså sexuella övergrepp.
Ja, alltså det är också ganska svårt att svara på det. Därför att
det är mycket statistikfrågor.
Ja, nej men, alltså, så här är det. Att ju närmare relation man har med sin gärningsperson, desto mindre vanligt är det att man anmäler det.
Just
så det är ett större mörkertal. Än, säg, om du jämför en våldtäkt där en kvinna på väg hem blir överfallen av en för henne helt okänd man. Det som är den absolut ovanligaste våldtäkten, men som är den som väldigt många tror att det är så en våldtäkt går till. Liksom. Sönder rina kläder och det är blod och hon liksom tar sig till sjukhus och allt vad det är. De är ju för det första oerhört få. De är kanske mellan 7-12% max. Och då ska vi komma ihåg att de anmäls ju. Det finns ju ingen anledning för henne att inte anmäla det brottet.
Nej.
Medan som du istället tar alla de övergrepp som dels handlar om att man tjatar sig till. Alltså att det finns väldigt mycket gråzoner i relation. Att man kanske inte vill, men man ställer upp för att det blir så här lite härligt för husfriden. Att man ju ska ha sex en viss liksom mängd gånger. Att man också, för det är väldigt kopplat också många gånger, de som utsätter sin partner för sexuellt våld utsätter dem ofta också för annan form av våld, psykiskt våld eller fysiskt våld.
Just det.
Så det kan också vara att så här, jag vet att han blir lugnare eller inte slår barnen om jag tillåter sexuella handlingar. Liksom.
Herregud.
Så att det man har kunnat se i forskningen så svarar ungefär en tredjedel av våldtäkterna är nära relation om man tittar rent statistiskt. Och sen har du ungefär en lika stor del av sådana som du är liksom bekant med eller nyligen lärt känna, så typ du träffar dem ute på krogen eller träffas via Tinder eller någonting. Alltså man har en relation men inte en varaktig, liksom man bor inte ihop eller så.
Nej.
Men slår man ihop allt det där så har vi den absolut största majoriteten av alla våldtäkter sker ju om någon du känner på något sätt.
Fy fan.
Jag, för så här, nu ibland så när vi gör den här podden så känner jag att det är så viktigt för mig med verklighetsfeedback. För att när jag bara lever i min värld, i min bra relation och så, och jag inte går på krogen så mycket, jag blir inte tafsad på, då glömmer jag bort att de här problemen fortfarande finns. Och därför kollade vi snabbt lite på, men som sagt, Big Little Lies innan. Och då var det,
det är ju ingen dokumentär, måste vi också bara säga.
Ändå, men det var ganska bra, för det var en compilation av sexiga scener som är också våldsamma, eller liksom, ja, en kombination av de två. Och då så, som sagt, dels så pirrade det till lite i mig, men dels också verkligen vände det sig i magen, för jag bara minns alla gånger man har varit i en situation, det är inte alltid med nödvändigtvis partners, men ändå något ligg man kanske träffat ett par gånger. Och så om någon tar tag i ens hand och det är lite för hårt, och man märker här finns en tillstymmelse till att det kan bli grövre. Och så vågar man liksom inte direkt kanske säga till, för att man
vill inte överreagera.
Nej,
eller,
precis.
Eller
förstöra moodet. Men man blir också superspänd, för man vet inte, shit, kommer det här nu leda till att jag blir kvävd i några sekunder av en kuk i munnen vid nästa positionsbyte. Och jag tyckte att det var nyttigt att minnas det. Och också, det, jag vet inte om det är en jättebra fråga, men hur kan man reagera när man är i de situationerna? För att jag minns att de var vanliga nu.
Ja.
Är du med?
Ja, men verkligen. Och jag tänker att det där är ju svårt. Om det, vi säger nu att det är en tjej då som känner det här och hennes sexpartner är en kille. Så rent generellt, det är inte alltid så, men rent generellt så kommer han ju vara större. Eller liksom starkare, eller ha ett övertag rent fysiskt. Och som sagt, så är det verkligen inte alltid, men i de flesta fall så är det så. Så att i det att han då tar lite för hårt eller gör någonting som är så här, fast det där gjorde liksom ont, eller det där var liksom en handling som jag inte var beredd på, eller som liksom visar på, som du säger, att det skulle kunna finnas mer våld.
Om man inte blir heller säker på att man kommer bli respekterad om man säger nej.
Nej, men exakt. Och där tänker jag att det är så otroligt många som, men gör så här, nej, men jag gör inget här, just för att så här, jag vill inte verka trist, eller jag vill inte verka konstig, eller tänk om jag säger nej, vad händer då?
Ja, precis, för det är också, det är ju nästan läskigare, för då har man sagt nej och då vet man om det ändå går över gränsen. Alltså,
ja, men
då
exakt.
Blir man ju extra otrygg. Då är det nästan skönare att liksom ha spelat med och låtsas att allt är lugnt, så att man,
och sen annars bara, så här, är det liksom en klassisk våldtäkt, på något sätt.
För att man har sagt nej. Det har varit ett tydligt nej. Men verkligen. Sen kan man ju verkligen tycka att så här, vad är det här med att ta för hårt i? Vad är det här med att, att liksom göra saker som man inte har kollat av verkligen är? Alltså, vad fan är det för sexigt med det? Och det är ju kopplat till det här som du pratar om. Nu har inte jag sett Big Little Lies, men det som ni beskriver, att det, liksom, att det finns våldsamma delar i det, och att det, jag vet inte heller hur det framställs. Framställs det som att det är sexigt, eller framställs det som att så här, här ser vi att det är övergreppande?
Det framställs som sexigt i början. Alltså, nu, det här är ju spoiler, men ja. Men de snackar om det här paret som att de har det så otroligt, liksom, de är så sexiga och de liksom kan inte sluta ta på varann, och de har så eldigt sex.
Alltså de liksom, det är passion. Liksom.
Det är passion. Och sen så är det liksom våldsamt i början, men som man tycker då verkar vara på båda liksom, villkor och lust, och sen så övergår det mer och mer till bara att det blir bara från hans sida liksom.
Ja, just det.
Och han uppenbarligen liksom förstör henne
Och går igång på det. Men verkligen, och det där är ju svårt ju, precis som du säger. Så här, hur ska man reagera på det? Och vad gör en mindre trygg eller mer trygg, alltså i den situationen. För det är ju, problemet är ju att det där fysiska övertaget är ju någonting som alla tjejer eller kvinnor upplever. Alltså så här, okej, jag har ingen chans. Alltså skulle min man, det känns så sjukt att säga man, men vi är gifta, skulle han liksom lägga sig på mig, då kommer inte jag någonstans. Han väger liksom 40 kilo mer än mig. Alltså jag har ingen, det finns ingen chans i världen för mig. Och det där är ju någonting som liksom hela tiden finns, tänker jag, omedvetet eller medvetet.
Fy fan, det är sjukt alltså.
Ja, men det är ju det. Och det är ju svårt att svara på. Hur ska man agera på den, i den situationen? Och då får man väl bara... Alltså, det jag skulle önska är ju såklart att alla skulle säga så här, nej, vet du vad, det här känns inte bra för mig. Jag vill inte att du tar så hårt i mig. Eller jag vill att du slutar nu. Och att det, som du säger, att det respekteras. Men om man känner så här, fan, det kommer inte göra det. Det här kommer bli liksom ett grövre övergrepp. Eller han kanske går igång på att jag säger nej. Eller att jag liksom...
Ibland är man typ rädd för att visa sig svag. Alltså just för att det blir ännu läskigare om man då märker att det blir en upphetsning av det.
Ja. Ja, men precis. Och då är det väl så här, blir man så pass orolig så får man väl så här, oj, jag får min mens nu. Eller jag måste...
Jag mår illa.
Ja, men precis. Och så får man bara gå på toaletten, ta med sig mobilen och så får man väl ropa inifrån när man har låst att säga, jag vill att du går nu. Alltså om det är någon som man inte lever med, såklart. Lever man med den, då är det ju en grej man verkligen behöver ta tag i.
Hur många är det som verkar leva med den här typen av destruktiva sexliv då?
Ja, det är ju svårt att svara på. Alltså i åldern, liksom, om man tar så här 16 till 24, så svarar ju en ganska stor mängd kvinnor att de har sista året varit utsatta för olika former av sexuellt våld.
I sina relationer? Eller
nej, alltså det är ju generellt. Och nu från 2019 så har man börjat indela statistiken i just så här, vem var det som utsatte dig för sexuellt våld? På ett annat sätt än man har gjort tidigare. Så vi kommer så småningom se, tänker jag, bättre svar på den frågan. Men eftersom det också är där mörkertalen finns, de som är i relation, så är det ju det som är svårast att få tag i. Det är lättare att få tag i och se liksom, verkliga siffror på dem som hoppar från en buske. Liksom.
Ja. Men det måste ju vara så jävla svårt för dem som lever i såna här relationer att också känna, var går gränsen? För vissa saker vill man ju också utforska med sin partner. Alltså om man vill utforska liksom lite kinky sex eller lite light BDSM, var går liksom gränsen för när det känns okej och när det, liksom, när det är utforskande eller när det blir dåligt? Liksom.
Ja.
Och jag tänker på en grej som så jävla många killar har typ föreslagit för mig, och det är att jag skulle suga av dem när de sov. Mm-hmm. Och det här har vi pratat om i podden. Mm-hmm. Och det... Jag förstår inte. Mm. För det här har varit liksom killar jag har varit ihop med i alla fall ett halvår typ. Och jag förstår inte den grejen riktigt. För att jag skulle hata om någon slickade mig när jag låg och sov. Och liksom, alltså dels så tycker jag att det känns så jävla snuskigt, men också... jag vet inte. Det finns inte i min världsbild.
Nej.
Men att det är så många ändå som tänder på det här med liksom det oförberedda.
Ja, men precis. Och det är det jag funderar på. Är det liksom, för jag menar, att göra det utan det samtycke att någon sover, det är ju ett övergrepp.
Ja, verkligen.
Och en våldtäkt. Ja. Alltså också på en man som blir liksom avsugen utan att han har kunnat samtycka till det. För det är jävligt svårt att samtycka när man sover ju.
Extremt.
Så även om han har sagt innan, jag vill att du gör det, så om man nu tittar rent så här, hur lagstiftningen ser ut, så skulle man börja göra det, så gäller inte det samtycket som har sagts en timme innan. Utan nej, samtycket gäller ju stunden, och det är ju svårt att få det. Och jag vet inte om, jag tänker att så här, är det kanske idén om att så här, antingen att det är en kåt kvinna, att hon är så kåt att hon liksom inte kan låta bli fast han sover, att det är det de går igång på.
Ja.
Eller att de går igång på just det här, så här överraskningsmomentet, att, så här, att det är något kittlande i det. Liksom. Och att de ska vakna upp med liksom en stående kuk och en mun runt sin kuk. Alltså att det är det som är...
Jag tror det.
Ja.
Jag tror överraskningsmomentet är liksom kittlande.
Medan precis som du säger, om jag skulle tänka mig ett sånt överraskningsmoment, så är det liksom... det skulle vara helt vidrigt. Mm. Ja. Jag ligger och sover och så bara, alltså, jag skulle bli så fly förbannad om Peter eller liksom skulle bara helt plötsligt liksom, för det första skulle jag säga, vad fan håller du på med, var är barnen? Alltså, så här, ja, men ja, det är ju, jag tänker att det kanske är liksom kopplat till någon, ja, idé också att man inte är i ett underläge. Alltså, ja. Han är ju oftast inte det, eller de männen du har, som du pratar om, som har bett om det. Alltså, om vi pratar om det här med när man känner att man är trygg och inte. Han känner sig nog alltid trygg. Han tänker inte att du kommer att liksom göra saker mot hans kuk som du inte vill. Nej, men exakt. Eller så här, dra svinhårt i förhuden, eller vad det nu skulle kunna vara. Ja. Utan han tänker att så här, du gör det här på ett sätt som liksom han skulle vilja. Mm. Medan du inte kan vara säker på samma sak, därför att han har en helt annan maktposition.
Ja. Okej, men jag måste fråga, på tal om det här med överraskningssex, nu låter det jättehemskt, men det här med att våldtäktsfantasier, känns som att det har ökat. Jag vet inte, jag har ingen statistik på det, men jag har en...
Vi har ändå fingret i luften.
Ja, jag slickar på fingret, sätter det i luften och känner lite att så här, det känns som att det har ökat med våldtäktsfantasier. Och jag undrar om det är liksom kopplat till att det också då har ökat med sexuellt våld, för att liksom folk är dåliga på att kommunicera. Och om någon har liksom en våldtäktsfantasi om att kanske vara den som våldtar då. Att jag tänker att folk är dåliga på att kommunicera det och kanske bara gör. Och just så faller det fel.
Ja, men menar du att det är männen som har börjat fantisera om att våldta? Eller?
Ja, jag tror att det är både och.
Ja, jag vet inte. Mitt finger är inte riktigt...
Ditt finger är inte där?
Nej, inte riktigt.
Nej.
Men...
Jag gissar det.
Ja, du gissar det. Ja, men det. Och det vet vi inte heller. Vi har ju ingen...
Nej.
Men om vi gissar det så tänker jag så här. Ja, men dels så behöver vi då titta lite på så här, vilken kontext befinner sig de här personerna i. Alltså, har de konsumerat väldigt mycket porr till exempel? Alltså mainstream-porr, kan det vara kopplat till... Att de också får idéer om att det är en sexy sak att bli våldtagen. Eftersom man ju, dels så finns det ju väldigt tydliga filmer där man ju gör just det. Alltså där hon säger nej, 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 nej. Och liksom, alltså rena våldtäktsfilmer. Liksom.
Som blivit väldigt vanliga,
ja, men
alltså
precis.
Inom porr.
Ja, verkligen. Ja. Så dels så behöver man ju också fundera på så här, okej. Vad är det som gör att jag går igång på att jag vill låtsas bli våldtagen? Är det att jag vill liksom, gå igenom ett trauma jag har och sen bearbeta det på det här sättet? Eftersom vi vet att väldigt många, framförallt unga tjejer, har varit utsatta för olika former av övergrepp. Så kan ju det vara ett sätt att liksom försöka ta tillbaka en form av makt i en situation där man tidigare inte hade någon. Men också att så här, de som då vill, om det nu är så att man har som idé att man vill våldta, fast... Alltså jag fattar inte det här, för att jag tycker att det är så bizarrt. För mig är liksom så här, jag har jobbat med de här frågorna så mycket, så för mig så är det så otroligt tydliga gränser mellan vad som är sex och vad som är övergrepp. Och jag tänker att det är en jävla sjuk grej att blanda ihop dem. Och att ha den lusten, för att det är så här, vad är det som gör att du går igång på att göra någonting mot en person som ska låtsas då att inte vilja.
Ja.
Och det skulle man ju behöva fundera rätt mycket på, tänker jag.
Ja.
Med tanke också på alla de gärningsmän jag har mött och vad de har tänt på. Det har varit extremt mycket sadism, väldigt mycket våld. Och att de har liksom makt och kontroll, att det har varit liksom deras tändningsmönster.
Men varför tänder de på det? Alltså jag för som sagt, samtycket när det finns med. Men när det är äkta att man tänder på att någon får panik, när man tänder äkta på att någon håller på att kvävas, när man tänder äkta på att någon är så rädd att den gråter, varför gör man det? Vet du det?
Ja, alltså jag blir ju precis lika liksom upprörd över det som dig, för att jag tycker att det är så jävla vansinne. Och hade vi inte haft den typen av tändningsmönster hos väldigt många, så hade vi ju inte haft lika många övergreppade unga eller tjejer eller killar eller icke-binära. Men alltså, dels har man ju kunnat se att de har ju liksom ofta lite svårt med empatin, svårt att sätta sig in i en annan person, de har svårt med kanske impulskontroll, de kan ha liksom, egna trauman där de försöker liksom ta makt över saker som de har, och det behöver liksom inte ens vara sexuella trauman, det kan vara de blev mobbade i skolan. Eller, alltså, ja. Och på olika vis ska liksom ta den där
makten.
Ja, precis. Ja. Mm. Men också framförallt den här idén om att så här, jag gör vad jag vill med den här kroppen. Och det är liksom kicken i sig. Alltså, och det ska också sägas, så här, jag nämnde ju på det innan, men alla de männen som jag har mött i mina förhör när jag utredde den här typen av brott och frågar dem, men var fick du inspirationen ifrån? Varför gjorde du så där? Mm. Varför slog du med så många slag när de har filmat? Många av dem hade gjort det så att vi kunde ju se precis vad de gjorde. Och varför, liksom, varför slutade du inte när hon grät? Varför slutade du inte när hon hulkade? Så var ju svaret faktiskt alltid, för att jag sett dig i porren. Det var liksom inte...
Det blir normaliserat.
Ja, oerhört. Och att det var så här, men det är därifrån jag... Så hur kom du ens på att binda hennes bröst så att de blev blå på det här sättet? Så bara för att jag sett dig i porren. Alltså, det var liksom hela tiden det svaret från alla de männen jag mötte. Det var ju därför jag började problematisera porr ganska mycket utifrån det. Liksom.
Oh, herregud.
Så jag tänker att det betyder inte att alla som kollar på porr kommer att börja tända på liksom sadistiska jävla handlingar.
Nej.
Men om man dessutom har med sig någon, ja, men lite sårbarhet kanske man ska säga då, eller det här med svårt med empati och impulskontroll, att man liksom inte har med sig de delarna, så kan ju det bli en jävligt farlig cocktail helt enkelt.
Finns det några andra mönster hos de som begår övergrepp? Alltså, för nu snackar vi män. Jag antar att det är mest män.
Ja. Men generellt sett för de här personerna, vad de liksom är för några, så är det ju lite det jag har pratat om. Alltså så här, att man har någon form av empatistörning, att man har svårare med impulskontroll, att man är man, att man växer upp med de normerna som är kopplade till maskulinitet på ett helt annat sätt än femininitet. Alltså att man ska ta för sig, att man alltid ska vara kåt, att kuken ska stå, att man liksom...
Jag vet, du och Peter har något uttryck som är låt kuken vila.
Ja.
Det är ju väldigt härligt faktiskt.
Ja. Ja.
Men finns det några liksom...
Jag tycker det. Jag tror att vi skulle må så mycket bättre alla om kukarna fick vila lite oftare. Och att man som ung kille också, när man växer upp, att man liksom skulle kunna vila lite mer i det än att ha den här pressen på sig att hela tiden... ja, men prestera eller få den att stå eller liksom i en viss längd, alltså att den ska stå en viss längd, att den inte ska vara sned, alltså allt det där som man ju sen när man växer upp inser att så här, aha, det var inte att pumpa på i 20 minuter som var det peppigaste för den jag ska ligga med, eller så här, okej, alla kukar har lite svängningar och böjningar, alltså så här, men det vet man ju inte som ung då.
Nej.
Kanske, och framförallt om man kollar på porr, de ser ju inte ut så, de pumpar ju på väldigt väldigt länge och har satser som är liksom som ett filmjölkspaket.
Åh, herregud.
Ja,
fy fan. Veckans sexläxa.
Ja.
Ja. Ja, jag hade ju sån läxa att jag skulle vara tyst. under ett ligg. Och jag ska ärligt säga, jag kom på det idag.
Jaha.
Jag har helt glömt bort.
Okej.
Okay. Alltså jag har kopplat ifrån.
Aha.
Så att jag har ju totalfejlat. Och det jag tror att det är typ... Ja, jag kanske gjorde det någon gång förut. Men det är en av väldigt få gånger som jag faktiskt glömt bort det.
Ja.
Men jag har tappat det helt. Vilket... Jag tycker att det var okej, med tanke på att det är sommar.
100% okej.
Tack,
men det enda jag tänker på är, för du, ska du ha förlängt då eller?
Ja, för att jag gifter ju mig i helgen.
Imorgon?
Ja, just det. Ja. Imorgon. Så att jag kommer ju ha... Det kan, jag vet liksom inte, för jag tror att det här kommer vara ett straff för Marcus.
Ja, just det.
Och jag vet inte om
det blir på era bröllopsresa liksom.
Ja, jag vet inte om det är så kul att ge honom det här straffet.
Nej, som nygift.
Som nygift. Och när allting ska vara romantiskt. Mm. Att jag ligger och gör massa liksom hyss.
Hyss.
När vi ligger.
Veckans sex hyss.
nej, men så jag vet inte om jag ska förlänga. Vad tycker du?
Alltså nej, det kanske är bättre att jag gör jobbet då när du ska vara på din bröllopsresa och sen får du ta den här läxan veckan därpå.
Du kan väl vara tyst?
Ja.
Det kan någon av oss måste vara tyst.
Ja, jag är tyst då, fine. Jag gör det. Och sen så får vi se hur det var. Och sen så gör du samma sak. Det blir bra.
Ja, men det låter bra. Alltså, okej, så nästa vecka, eller den här veckan, då ska du vara tyst.
Ja.
Och du säger inget till Viktor innan.
Nej, jag är helt tyst om allt.
Men då vill jag, för att det är ju, du brukar väl sanna en del.
Ja.
Alltså, inget stön.
Nej.
Sen förstår jag ju att det kanske smiter ut något när man väl kommer.
Mm.
Och då är det okej.
Mm.
Men försök vara tyst.
Det ska jag. Men det är ett enda ligg räcker väl? Det måste väl inte vara hela veckan?
Ja, ja, nej.
Men.
Nej, han kommer bli jätteförvirrad, tror jag. Ja. Okej, okay, men då tar du det här bra.
Ja, toppen.
Okej.
Okay. Ha så mysigt på resan.
Tack så mycket. Hur brukar liksom motivet för de som begår övergrepp, hur brukar det skilja sig för de som begår övergrepp i hemmet jämförelsevis mot de som gör det liksom i andra fall med personer de kanske inte känner?
Alltså om man tänker personer man inte känner, alltså helt så här överfall eller sådana som, ja, det måste det ju vara i stort sett. Alltså,
annars, på festival kanske.
Ja, men precis. Eller på något vis att man inte har haft någon kontakt innan. Det man kan se med de killarna är ofta att de är lite yngre. Alltså att det är en ganska ung grupp.
Men... Alltså de andra, de festival...
Ja, alltså de som begår den typen av våldtäkter på personer de inte känner.
Mm.
Men också att de har andra typer av kriminella beteenden i mycket högre utsträckning. Som våldsbrott eller narkotikabrott eller annan form av kriminalitet. Och det visar på är ju ofta att de också har just det här svåra med impulskontroll. Har andra typer av liksom antisociala beteenden, som det kallas. Alltså att man kanske inte funkar riktigt så som en normallydig medborgare skulle kunna göra, liksom, om man nu säger så. Så det är en skillnad. Och att man också oftare använder mer våld. Alltså att det är mer våld i sådana situationer där man blir påhoppad till exempel. Eller förföljd på vägen hem eller så. Än de här våldtäkterna som sker av en bekant eller som man är i nära relation med. Det kan ju också vara
är det mer våld, liksom, såklart, psykiskt då i en relation?
Det behöver inte vara, det kan vara våld där också, men det är skillnad på att få ett knytnävsslag eller bli slagen i huvudet så att du liksom vad heter det? Så att du singlar ner innan du blir våldtagen, än att du får en tyngd över dig som gör att du inte kan flytta på dig. Det är olika former av våld. Men det ger ju mer fysiska skador, om man nu säger så, att bli också misshandlad kopplat till våldtäkten.
Vi har touchat lite eller ganska många gånger det här med empatilöshet. Finns det någon enkel checklista? Det borde ju rimligtvis finnas ganska... För folk som inte har någon empati, min kille är psykolog, så jag har förstått det som att de tycker liksom inte att det är så stort problem. Finns det inte några enkla frågor man kan ställa till folk som avslöjar huruvida de har hög empati eller inte?
Och det vore skönt.
Vissa psykopater har ju lärt sig kanske vad de ska svara på en sån fråga. Men vissa kanske inte är det, och då kanske man kan...
Ja, just det. Som en liksom checklista. Kommer han att, på, eller hon,
vänta,
eller henne...
Vilken dejt är det vi pratar om nu? Är det
nej, men det
dejten?
Måste inte vara en dejt när det, det kan vara bara så i allmänna livet. Alltså, som är lite sneaky. Så.
Har du tagit vingar av flugor någon gång?
Ja, precis. Alltså, det är faktiskt en
det är klassiskt,
sån... Ja, men det är faktiskt det. Så att de här unga, framförallt pojkarna, att de har utövat olika former av djurplågeri, det är en ganska stark varningssignal. Att man liksom, och det betyder inte att man så här, jag satt en humla i ett glas och glömde släppa ut den, utan det handlar ju om att man torterar katter, eller att man liksom verkligen gör den typen av, eller har den typen av beteenden som ju verkligen är en risk. Så det skulle man ju kunna fråga.
Ja, det är lite svårt att få in sådär flytande i samtalet.
Ja, men man kan vara lite såhär, nej men jag gillar katter. Där, vad tycker du om djur? Man
har kan du torterat liksom... några katter på senaste?
Ja, har du klippt av huvudet? Men man får väl liksom försöka luska lite. Så här, men hade ni några djur hemma? Hur var det? Och så får man väl se lite på svaret. Då, så här, nej, men jag hatar djur. Eller, man får väl sätta igång en robotdammsugare och se om man får någon empati för det.
Ja, min robotdammsugare gick nyss igång och då tyckte alla att det var gulligt att den letade efter sitt hem.
Exakt, det är en utvecklad empati ändå.
Ja. Men förstår liksom förövarna att de gör fel?
De flesta gör ju det. De skulle jag ändå säga.
Men de skiter i
det. Och sen finns det absolut de som inte alls förstår. Alltså som liksom har en... Men då handlar det ju om att man liksom har en kognitiv nedsatt förmåga. Mm. Alltså att man har någon form av funktionsskillnad som gör att jag förstår inte. När någon annan inte vill. Jag kan inte alls läsa av. Liksom, men det är ju oerhört få. Ja. Om man nu skulle liksom titta på merparten av de som begår våldtäkter eller övergrepp. Så förstår ju de att personen inte vill. Och det... När jag började föreläsa för unga om just samtycke, nu har det lugnat sig lite den frågan, men väldigt ofta i början så fick jag frågan så här, men vadå, måste man ha ett kontrakt eller?
Ah,
alltså, var ska man skriva på? Och så var det så här, exakt. Så bara, okej. Okay. Men om vi pratar om det här på ett rimligt sätt nu, så om du kan förstå att personen som är mitt emot dig är otaggad på att fortsätta prata, om den är på väg ut genom rummet, om den inte tittar på dig, om du på olika vis kan förstå att så här, jag kanske inte ska fortsätta snacka på här. Vad är det som gör att du helt tappar den förmågan när du hamnar i sängen eller i soffan eller vad det nu kan vara med en annan person? Att är du en normalt fungerande social människa, så nej, du behöver inget kontrakt. Men om du känner på det att så här, nej, men jag har faktiskt ingen aning, jag kan inte läsa av några sociala koder, då är ju kontrakt en fantastisk sak. Därför att då kan du faktiskt kolla av så här, okej, jag kan inte det här, så kan vi bara, kan du liksom skriva på här och signa att du faktiskt vill ha sex med mig, och vi kanske också kan specificera vad jag får göra och inte. Men för de allra flesta så kommer det där lösa sig rätt bra.
Det kan man ju liksom hoppas.
Ja, men jag tänker så här, att någon blundar, vänder bort huvudet, kniper ihop benen, det är ju tecken på att man inte är särskilt sugen. Och om man inte kan förstå det, då behöver man ju ta tag i det problemet.
Ja, för det där har vi pratat lite om, att alla andra grejer i livet, det lär man sig. Man har inte armbågarna på bordet. Alltså det är så mycket saker som är så självklart för så många. Men just när det gäller sex och kanske kvinnor, så är det som att det bortprioriteras. Eller så... är det som kärnfysik.
Ja, men och det, apropå det här som du pratade om, så här, vad skulle man kunna kolla för frågor? Jag tänker också att så här, kolla jämställdhetsindex på något sätt. Alltså kolla av personens inställning. För att det har man ju också kunnat se, att det utövas mer våld i nära relation till exempel, om man har ett ojämställt synsätt som kille. Alltså, och det kan ju handla om att så här, ja, men tjejer, de är inte lika kåta, de har inte, så att jag menar, det är inte så konstigt då om hon bara ligger där eller säger nej, för att det är en del av vad kvinnor ska göra. Eller kvinnor är mycket bättre på att ta hand om djur och barn för att de är mer omhändertagande. Alla såna där idéer och föreställningar om kön gör att det finns en större risk för våld och sexuellt våld, och liksom att man går över gränser. Så det kan ju också vara en jävla viktig checklista faktiskt, kring så här jämställdhet. Och då får man väl bara så här, okej, jag har några frågor. Och så får man dra ett litet batteri så här. Vem är bäst på att ta hand om barn? Jaha, okej, kvinnor, varför då? Alltså, så att man, ja, det kan ju vara något kanske. Något quiz man kan göra.
Gällande domar då? Alltså för de som faktiskt blir dömda för sexuella övergrepp och så. Jag tänker att det måste vara ganska svårt om man har ett sexliv som är våldsamt annars, liksom fast med samtycke. Alltså om man har ett BDSM-förhållande eller liksom på något sätt utövar sexuellt våld fast med samtycke. Det måste vara rätt svårt att få fast sådana personer som begår övergrepp i sådana relationer, eller?
Ja, alltså vi ska komma ihåg att det är oerhört svårt att få någon dömd.
Exakt.
Ja,
och alltså, då måste det här vara specifikt svårt.
Ja, för att de sista åren så har det legat på kanske runt 2,5% av personer som är misstänkta för våldtäkt blir dömda. Alltså 2,5%. Det är stort sett strafffritt att våldta någon i Sverige.
Ja, det är så jävla hemskt.
Ja, men det är det. Och jag har
det är ingen uppmuntran. Vill du bara säga?
Nej, det är verkligen ingen uppmuntran. Vi ska fan se till och sätta dit varenda jävel som försöker våldta någon. Men så ser det inte ut just nu. Och jag har inte gjort. Och dels har jag haft såna ärenden själv och också kunnat läsa såna domar senare där man just hävdar BDSM. Alltså där han säger, men vi hade BDSM-sex. Och hon säger, nej, det hade vi inte. Eller, ja, men jag har ju... jag har ju kollat av innan. Hon är så här, nej, det gjorde du inte. Hade ni något stoppord? Nej, okej. Alltså att man, där rätten inte kan tillräckligt mycket om BDSM, så att man friar. Så där har ju jag har haft ärenden där vi har sett till att ta in experter på BDSM som kan sitta och säga så här, nej, det här är inte ett sätt som man inom communityt skulle tycka var okej. En 40-årig man och en 16-årig tjej där hon är full och inte han. Nej, här kan man inte liksom, man kan inte ge ett samtycke på ett sätt som gör att det här kan klassas som ett liksom bra BDSM liksom uttryck till exempel. Alltså att man har, och det tänker jag är så himla viktigt att fler förstår att domarna har inte den kunskapen, så vi måste in med det i rättssalen. Det måste sitta personer där som berättar om så här funkar BDSM, och nej, det här låter inte som BDSM.
Nina Rung.
Ja.
Du har Instagram, du har en podd som heter Care of Rung.
Ja.
Har du något orgasmtips?
Ja, i samma anda så.
Mm.
Ja, eftersom låt kuken vila då inte blir det bästa orgasmtipset då kanske.
Ja, det kanske blir väldigt bra när det väl sker.
Ja, exakt.
Får vila lite innan.
Får vila lite innan. Mm. Men jag tänker nog att onanera så mycket man kan egentligen. Alltså att veta precis vad jag tycker är skönt, vilket tryck, hur pass, och ta vad man har till pass. Alltså, herregud. Herregud vad använt. Men jag tänker att så här, ja, men har man inget annat, ta en så här eltandborste och liksom använd med, kanske med någon form av trosa på något så man inte förstör någonting. Nej, men jag tänker att så här, använd vad man nu har till buds.
Man
tar till
vad man har.
Ja, och att man verkligen vet att, så att jag vet vad jag tycker är skönt.
Det är faktiskt sant det, för det du säger. Alltså, för att jag tycker verkligen att skillnaden på om jag får orgasm eller inte, den kan ha att göra med, jag vet inte hur man uttrycker sig i termen bar, alltså när de pratar om press.
Ja, just det.
Men jag vet inte om det är skillnad i en bar eller 0,00001 bar.
Just det.
Men det är verkligen viktigt att det är exakt rätt.
Ja, men verkligen. Och det är ju himla svårt om man inte har onanerat och vet själv, så här, jag tycker precis det här trycket på den här sidan är väldigt skönt.
Mm.
Då är det väldigt lätt att tala om det, eller flytta sig så att man hamnar där också med en partner, om man nu vill ha sex med en partner. Men jag kan bli så himla ledsen när jag har hört tjejkompisar till mig som ju är vuxna kvinnor, obviously, som är så här, nej men orgasm är inte så viktigt för mig, eller jag får typ inte det, men det spelar inte så stor roll. Så bara, men va?
Det spelar roll.
Det spelar roll. Ja, det handlar om så här, ens liksom möjlighet att leva ett fullgott liv, tänker jag.
100%.
Ja, och därför så behöver man ju se till att så här, jag vet hur jag ska komma, så att jag också när jag väl har sex med min partner kan vara tydlig med det.
Mm. Mm. Jättebra.
Så onanera mera kanske är.
Det är ett mycket bra tips.
Muy bien.
Ja. Mm.
Och också jättebra, och tusen tack för att du kom hit.
Ja, tack.
Ja, men tack för att jag fick komma.
Hoppas att ni gillade det här avsnittet. Vi finns på Instagram, där det heter vi Alla Våra Ligg. Hej då!
Hej då!